Ja, och då enligt vad man då har läst sig till så stiftes den 1904. Och det är ju några år nu sen det, så ingen av oss var ju med då, men det finns en här i Visby som faktiskt var med bland stiftarna, och det är Carl August Kantell. Han var lektor på Visby läroverk tidigare, och han är en av de som tillhörde stiftarna. Och det lär var 11 grabbar som gick i läroverket som samlades i gränden bakom gymnastiksalen på en rast. Och då var man enig om att man skulle bilda en idrottsförening. Och den fick till början namnet Gotlands sportförening. Och det behöll man faktiskt i 4 år. För 1908 så finns det också inskrivet i sekreterarboken att då bytte man namn till idrottsföreningen Gute. Och med i de här stadgarna fanns då att för att bli medlem så måste man på något vis ha tillhört Visby högre allmänna läroverk. Annars ägde man icke tillträde. Och den där stadgen, den fanns ju kvar ändå till, jag skulle tro, i början på 30-talet. Och heller fick inte flickor deltaga i föreningen. Det var man mycket nog med att man skilde på grabbar och tjejer. Och
när kom de in?
37 var det väl som flickorna då fick vara med i leken. Och det tyckte nog, vi var väldigt roligt, vi grabbar då som var med 37, att tjejerna kom in. Och de har varit väldigt duktiga sedan inom tiderna, guteflickorna.
Ja, i första svepet kom det inte in cirka 25 stycken med en gång, ja, tror jag, 1937.
Nisse, hade du problem att komma in i IFG Göte eftersom du inte gick på läroverket?
Nej, jag hade inget problem med det, utan det var helt enkelt Allan Sandström som var, man kan väl säga, Götes allt i alla på den tiden. Jag frågade honom helt enkelt en gång, därför att jag hade mina kamrater, de var av någon anledning Göte-medlemmar, alltså Åke Hultgren med flera. Och så det föll sig helt naturligt att jag en gång frågade honom om jag kunde få spela fotboll med Göte. Och han sa ja på stubben alltså, trots att jag inte har gått på läroverket.
Men du började i en annan förening, konkurrentföreningen?
Ja, jag har varit VF-are från juniortiden alltså. Och mycket, det var helt naturligt genom det att ute på Anders Rå så hade vi ju de här VF-arna, Kina och Petersönerna, var ju Viktor och Kina och Skärmis. Och så hade vi Jupiter där ute. Så att vi bodde ju på Bangårdsgatan. Och vi blev ju ett gäng. Men som sagt var 1934 så...
Vad sa dina kompisar i VF när du tog steget över till Göte?
Ja, det kanske var... Jag ska inte ordagrant och inte ge det, men att det var en ganska hård opposition. Och jag fick utstå rätt mycket... smelek för det från visst håll alltså, från några stycken alltså som var fanatiker.
Ni är ju många bröder Ekström som håller på idrott här. Ja. Är du den enda som tog steget över till Göteborg?
Ja, den enda. De andra har varit trogna vid VF i alla år alltså. Så att jag kan ju skjuta in att när Göte till exempel i handboll, om vi hade då vunnit över VF alltså, då hade jag ju trumf på hand vid matbordet hemma alltså, men hade däremot Göte förlorat och jag kom hem vid matbordet, då var jag tvungen att ge det på separat tid. Alltså, det gick inte ihop.
Hur är det med Karl-Erik Pettersson, minstingen här i sällskapet, du är bara 54 år. Har du varit Göte-trogen i alla år?
Jag tillhörde faktiskt från början också Visby IK, eller IK som vi bara sa då. Va? Och i unga år så blev det så att vi spelade till fotboll, och det var ju helt andra karenstider än vad det nu var. Och det var väl så att man fick spela då, det var 3 månaders karens, och då fick man spela en match när 2,5 månader gått, och sen var man stängd ytterligare 3 månader, och jag tröttnade faktiskt på det där och sökte mig till Göte. Men också som man sagt tidigare, det var, jag hade ett problem att komma med i föreningen, va? För att det var det där att man skulle faktiskt ha gått på läroverket eller gå på läroverket då. Eftersom jag bara har livets skola bakom mig så var det lite kärft i början. Men med goda vännerna Lasse Enström och Ivar Hartman så la de ett gott ord för mig. Och sen har jag tillhört Göte i all tid.
Mm. Du sa att du började i AIK. Ja. Vi kanske ska säga just att du har gjort ett, ska vi säga, ett litet gästspel i AIK.
Ja, det har jag. Kom väl in i Göte 37, men sen 1941 var det väl. Så surnade jag väl till någon gång. Så då gick jag över till AIK och spelade faktiskt lite fotboll på våren i juniorlaget 42 fram till finalen, men då försvann jag till fastlandet, så jag var med ett halvår AIK när jag kom hem sen igen, så då då gick jag tillbaka till Göte.
Mm. Gösta och Nisse, ni har ju styrt Göte i många år. Ni har varit ordförande, både två under en lång följd av år. Mm. Var det du som började, Nisse?
Jag började som ordförande i början på 40-talet. Och var 3 år tror jag det var. Och sen kom jag tillbaka 1949. Och om jag minns rätt så var Gösta, blev du sekreterare då med en gång tror jag. Och då var det ju helt naturligt när jag sen efter ytterligare några år, jag tror det var 1957 sista året, så övertog Gösta ledningen.
Ja, du har ju sett klubben både inifrån och utifrån kan man säga. Du har varit mycket aktiv också.
Jo, det har jag varit i rätt mycket sport. Olika sporter alltså.
Berätt vilka som var dina bästa sporter. Du...
Ja, det började väl lite smått med handbollen alltså, men, och fotbollen. Men friidrotten den tog jag över. Alla redan 1935 så började jag med friidrotten på allvar alltså. Så mitt sista framträdande i fotbollen, det var väl egentligen, om jag minns rätt, med Gotland mot Uppland på studenternas idrottsplats. Jag spelade höger ytter och det var ett snuskigt väder. Och vi förlorade med, om jag minns rätt, 13-2.
Men jag har läst någonstans att du var av allsvensk klass i både handboll och fotboll.
Ja, det får ju andra avgöra givetvis. Det är klart man har fått lite lovord på en del håll alltså. Mycket kanske tack vare att det är en viss snabbhet alltså.
Har Gösta någon god aktiv karriär bakom sig?
Ja, god. Jag spelade lite handboll. Sen tillhörde jag Stockholmflottan under 5 år under kriget. Med krigsåren 42-47. Så att där var jag då faktiskt permanent i deras B-lag. På förr i tiden när allsvenska lagen åkte ut, då hade de alltid med sig B-lagen. Och någon gång har jag faktiskt fått hoppa in som reserv då i Stockholmflottans A-lag. Så jag har faktiskt luktat krutväggen av allsvenska på mitten på 40-talet. Men det var en god övning, för sen när man kom hem igen till Gotland så gick det ju rätt så hyggligt i handbollet. Alltså, har jag då varit någonting? Jag har aldrig varit något speciellt, men handboll har väl varit mitt största intresse kan jag väl säga.
Vad säger Simpen då? Det känner väl många mest som lagledare för Götes framgångsrika fotbollslag på 50- och 60-talen?
Ja, det är klart. Det ligger väl lite sanning i det kanske, men... Det jag håller på med, det har ju varit allt som har med boll att göra i stort sett. Och det har ju varit då, i första hand kanske fotboll och bordtennis. Och några speciella framgångar och så vidare. Det vet jag, jag hade äran att få vara med i Götes lag som gick upp i fastlandsserien 1951. Och det tycker jag tillhör bland mina större framgångar.
Mm. Så vi går tillbaka lite grann i tiden igen innan Götavallens bildande. Vad håller Göte till någonstans med sin, jag tar friidrotten, tar fotbollen. Vad spelade man, var friidrottade man någonstans?
Ja, från allra första början så var det ju ute på nuvarande busstationen, dåvarande södra järnvägsstationen. Och de hoppade lite höjd och lite stav, primitivt naturligtvis som det var på den tiden. Och de spelade lite perk och kastade lite varpa, lite gotlandslekar alltså.
Var Göte en stark gotländsk idrottsförening då, eller fanns det andra föreningar som var bättre, som var starkare?
Jag vågar faktiskt inte uttrycka någon åsikt om
det. Det är svårt för en att fånga för det.
Ja, vi får fånga för det.
Det var väl konkurrens i alla fall främst mellan Göte och VF. För AIK hade inte kommit igång riktigt.
AIK kom till 29 om jag inte minns fel, och för det så var det kanske det. Men om vi ser nu på gamla Götepojkar, som nu det enda vi är aktiva idag, det är varpe. Vi har nämligen klubbmästerskap i stenvarpe. Det är den ena idrotten som gamla Götepojkar har utövat. Så att den finns kvar alltså hos oss. Alltså, ja, vi motionerar väl lite allihop, det gör vi, men det är ingenting som vi då tävlar. Men KM i stenvarpe har vi.
Ska vi prata lite om just det här gamla Götepojkar? Ja. Det lever ju kvar sedan Götetiden. Men en del kanske tror, och jag tror det också, att det var en förening som bildades när Göte och VF slogs ihop för att behålla Göteandan inom ett gäng här. Men den föreningen bildades betydligt tidigare.
Jo, initiativet kom väl 1948, började väl helt enkelt så, när militären sålde baracker. Och då skulle vi försöka få ett omklädningshus på Götavallen. Och det var vår gode vän Åke Hultgren som ställde sig i spetsen för det där. Och vi började satsa lite pengar, inga stora summor som det var på den tiden. Och fick ihop till en barack, ett klubbhus som det sedermera blev. Och den där entusiasmen som var runt omkring det där, det gjorde det att någon, vem det nu var, tyckte att vi skulle bilda gamla gutepojkar. Och meningen var givetvis att vi skulle vara lite rådgivare och även i någon mån ekonomiskt stödjande. Och på det viset hade det väl egentligen varit i många år. För jag kommer ihåg att i den mån vi hade några slantar så ställde vi upp med stipendier till skolungdomar både på läroverket och folkskolan. Och både pojkar och flickor. Det var inga stora belopp men det var dock en stimulans. Så vi har försökt att gjort en liten insats.
Gösta, du som är ordförande i Gamla Götepojkar nu, bidrar ni med en slant då och då till VF Göte?
Ja, det blir väl kanske inte så mycket. Vi har ju bara en årsavgift och det roliga med Gamla Götepojkar som är då världens finaste förening, det är det att även de som då skolkar med årsavgiften blir aldrig uteslutna. För har man då kommit in i Gamla Götepojkar en gång så lär man aldrig komma ut, även om man skulle råka till och så dö, så är man kvar med sitt ursprungliga numret man har. Och vi har då inte hela det här kravet att man måste betala årsavgift. Men det är bra på det viset för alla skäms om de inte har betalt. Va? Så det brukar komma in punktligt. Och då använder vi de här slantarna bara till vissa uppvaktningar så inom klubben. Det är någon då, som Nisse har fyllt 70 år och så är, då är vi där med en liten blomma. Men annars de pengarna som går över. Vi har sagt att 500 kronor ska vi ha kvar varje år. Resten går till Gutes ungdom så det får de då årligen från oss.
Så träffar ni då gamla VF-veteraner?
Ja, det är ju högtiden på året. Och vi har ett årsmöte i Gamla Götepojkar. Och sen har vi då det här som jag talade om, att vi har KM i Stenvarp. Men det vet alltid när vi träffar VF-veteraner, för det är en härlig dag. Vi turas om att vara värda där VF-veteraner på ett annat år. Och då brukar vi hålla till i Årsbergskan. Och när vi då har Gutes, så är vi ju till Gutestugan i Homa. Och då är det verkligen nostalgi och trivsamhet. Alltså då, vi tävlar då i trekamp. Och det finns kvar den här gamla gnisten. Alltså att man ger just inte så lätt. Va? Men det är kanske på ett annat sätt. Det är väldigt kamratlig och fin anda. Det är en av de bästa dagarna vi har när vi träffs så här. Vi berättar alltid gamla minnen och vi blir alltid bättre och bättre.
Mm. Ja, det är en verkligt trevlig sammanstrålning av gamla idrottskämpar. Alltså. Mycket trevligt.
Jag har hört rykten om att slå ihop de här veteranföreningarna också, men det är väl...
Det tror jag nog rätt svårt att komma till stånd, för det finns på båda sidor så finns det sådana som definitivt är emot det alltså. Så det tror jag nog får komma så successivt.
Vilken sport är Gutes starkaste genom åren?
Det var en lätt fråga. Om man ska besvara den frågan, då måste man nog gå in i tidsepoker alltså. För att friidrotten hade väl det absolut största intresset och största deltagarantalet och bästa resultaten runt 1935-1945 någonting. Handbollen var ju bra på 30-talet också. Mycket bra till och med. Och sen kommer ju kapitlet med fotbollen som kommer på 50-talet. Och sen hade vi väl ett par perioder med bordtennis som jag tror att Gute hävdar sig ganska väl.
Du som gammal friidrottare kanske tycker att friidrotten har varit den bästa. Vad säger Simpen som vore man för bollsportarna? Är fotbollen den kanske främsta sporten i Gute?
Ja, det menar mina nästan omöjligt att svara på. Det är som Nisse sa också, var det där har jag varit i olika perioder. Och den ena idrotten har varit bra då och den andra har varit bra då. Liksom. Det går ju så, det är lite upp och ner. Va? Så att säga vilken idrott som, eller vilken gren som har varit bäst, va? Det tror jag är ganska omöjligt att svara på.
1951 var väl en milstolpe i alla fall för fotbollen. Kan du berätta om det, Simpen?
Ja, det var ju på så vis att vi... gick upp som första Gotlandslag i fastlandsserien efter mycket om och men. Va. Och stormen till det hela, det kan jag säga, det var att när jag då kom med ut i början på 40-talet va, så fanns det ett gäng grabbar som var på att spela boll. Fanns kanske inte alltid en ledig boll, men det fanns alltid en bontinja och lite snören och så vidare. Och sen satte igång och spela. Va. Och då låg ju faktiskt Götes fotboll nere just då för tillfället. Den hade ju varit tidigare varit väldigt bra va. Men vi höll ihop i vått och torrt, tränade i stort sett nästan varje dag. Och blev till slut ett juniorlag och anmälde oss till juniorserien. Och sen spelade vi i mitten på 40-talet, tror det var i nästan 3 år utan att få stryka i någon match. I vare sig serie eller DM eller vänskapsmatch, trots att vi mötte ganska bra fastlandslag. Och i slutet på 40-talet sen så fick vi spela i någonting som hette division, eller klass 4 tror jag det hette, någonting här nere va. I stort sett med samma lag. Och när vi sen kom fram till 49-50 så var vi alltså uppe i högsta Gotlandsserien. Och då spelar man alltså fotbollssäsongen, så var man spelar alltså en höstsäsong och en vårsäsong. Och när höstsäsongen 1950 var spelet så låg vi 2 poäng efter Otem, tror det var, som ledde just då. Va? Och jag kan inte säga om AIK låg 1 poäng för oss eller 1 poäng efter. Men det står i stort sett mellan de tre lagen kan man säga. Vad vi tyckte ifrån Gutehåll, va? Men ifrån alla övriga som kunde det där om fotboll och så vidare. Va? Så var det i stort sett bara en fråga mellan Otem och AIK, vem som skulle ta klivet upp. Alltså. När vi som då var unga och entusiastiska och hade väldigt roligt och det gick bra för oss, va? Så var ju det att det födde eller framgångar också. Va? Och när serien var slut, alltså 1951 på våren, då stod Gute som segrare. Och sen, även på den tiden så kärvade det ihop sig lite grann, va? För att då var vi lovade att få spela i fastlandsserien, men det visade sig då att det var inte så hemskt roligt att ha ett Gotlandslag på fastlandet. Men då hade vi en stor fotbollsman som heter Tore Gebrod. Nu var han ordförande i fotbollsmundet. Han hade varit militär på Asjö här och kände gott och väl till de här problemen som var. Så att med hans hjälp och med många goda ledares hjälp här nerifrån, bland annat Nisse och Bengt Hessegren bland annat, så blev det resultatet i att när hösten 1951 startade var så spelade vi i fastlandsserien.
Det var starten på en fin epok det där.
Det tror jag nog att jag kan säga, även om jag själv hade äran att få med, som jag tidigare sagt. Det var det. Vi hade ett fantastiskt bra lag och med många bra grabbar som var med. Och det gick ju bra för oss i början. Vi startade för vår första match, blev vi mot Råsunda här på Guttavallen, och vi hade 1574 personer som åskådare med bland annat landshövdingen i spetsen. Och det publiksnittet höll sig gott och väl över 1000 i åtskilliga år framöver. Och, men sen var det, tyvärr var vi, lyckades vi aldrig vinna serien där uppe, men vi var väldigt nära vid 2-3 tillfällen.
Vad tänker du idag när du ser VFK Utes fotboll?
Ja, tyvärr har jag inte haft tid att sett det där. Jag
har läst om det.
Det är klart att när man läser om det där och man får inte tala in om någon eller på sig, men man ser dem åka ut här och ibland får stryk av lite föreningar på landsbygden, så då är man ju lite förvånad när man vet att på den tiden så var det var ju nästan bara åka ut och frågan är om man ska vinna med i stort sett. Mm. Så det är lite så, jag ska med glädje säga att Götes fotboll också kom upp i den högsta toppen även nutid.
Jag vill kanske inte glömma bort att nämna våra besvärligheter med resa bland annat på den tiden. För att vi åkte ju båt lördagskvällen, då åkte man härifrån. Spelade 10:15 på söndag förmiddag, så åkte man hem på söndagskvällen med båt. Och på hösten då när det blåste så hade vi med några stycken som inte riktigt tyckte om sjön. Och jag vet inte, det var väl de som betalade vad som helst för att få slippa. Vi fick ju nästan bär ombord ibland. Så att det var ju strapatsrikt det där. Och det var väldigt besvärligt med sjögången. Sen kom vi, då fick vi då anslag. Det var väl Georg Petron som hjälpte oss egentligen. Att vi fick lite bidrag till resekostnader. Sen kom då flyget med i bilden. Och då var det väl så att det vaknade till gamla gutepojkar som hade flytt härifrån. Och då bildades då Gutes kamratförening i Stockholm, som jag tycker är värd att nämna. För de ställde verkligen upp, eller hur Karl-Erik, de gjorde ju väldigt nytta.
De hämtade på flyget och sådär.
Ja.
Ja, det är alldeles riktigt som Gösta säger. Jag kan också säga att en episod som hände till våran första match. Vi åkte i fastlandet, då skulle vi åka upp och möta Hässelby. Då blåste det 26 sekundmeter. Och hör och häpna, vi spelade 2-2 mot dem där uppe. Va? Och, det var vi, och sen på dagen efter så stod hela guttelaget på en helsidesbild i Aftonbladet. Och det var ju ganska fantastiskt på den tiden. Vi som kom ner från Lille Gotland alltså, fick då framträda i en sån här stor rikstidning. Alltså. Det var man fick stå där och hålla en hand på magen och en på pannan. Och så ser verkligen lidande ut. Va? Men vi gjorde vad vi kunde som sagt. Och 2-2 spelade mot dem. Det var ju helt otroligt. Va? Sen som Gösta var inne på det här så åkte vi ju sen senare flyg. Och då kom den här kamratföreningen i Stockholm in. Och det måste jag säga att det var ju något enastående. Det stod alltså när vi klev av plan på något, egentligen flög vi i stort sett. Och då står det alltid bilar på Bromma och vi spelade alltid 10:15 eller 10:45 då på förmiddagen. Och så körde de oss ut till matchen och så var de kvar och körde oss sen direkt till Råsunda. Då spelades det alltid allsvenska matcher klockan 13:30. Så det var ju, vi fick ju se det där väldigt fin fotboll och det gjorde vi kanske att en hel del av de här förkorade sig också i den där intryck den fick. Va? Och efter den där Råsunda matchen då så var det att få en bit mat och sen så bar det av hem igen. Va? Det var ju verkligen roliga minnen. Men det med speciellt då Bernt Enström och Rudolf Tiber som höll i med trådaren så kom, den var ju till överdelig nytta. Alltså.
Men den där kamratföreningen den har dött ut nu då?
Den har löst upp sig själv. Det fanns ett par drivande krafter i den där. Och i och med att de flyttade och lämnade bort så jag tror att den inte finns kvar någon rest alls utav det där. Men det hjälpte oss väldigt mycket ekonomiskt att transportera oss ifrån centralen ut till Gustavsberg och Kallhäll och vad det heter. Det skulle ha kostat väldigt mycket pengar om vi skulle ha...
Det var ju till och med ner till Nynäshamn och sådana där riktiga massa långresor. Ja. Det har ju varit väldigt svårt att ordna där också, rent transportmässigt kanske. Va? Men det här var ju helt fantastiskt.
Ja, det var en oerhörd hjälp.
Jag har ett DM från min idrottslite. Det är Hamburg från 1951. Så då tog jag ut ett DM. Och vi var nog där och nåste rätt många gånger. Men VF var väldigt dominerande i Hamburg ett tag. Liksom AIK. Men under krigsåren då så hade ju både A7 och I18 hade ju kanongäng. Speciellt ja, Klasse Kåre och de här killarna. Freibo, det var ju inga dåliga killar på den tiden.
Ja, KA3 hade ju lag och ja. Fårösund hade lag. Och VF och Gute, AIK.
Men ni hade ju de här Karlsönerna, Grus och Sand.
Oh ja, ja de har ju varit jättefint. Det är nästan så de är med ännu.
Ja.
Skulle vi kunna i alla fall, när en av han har varit hel så hade han väl plats i laget skulle jag kunna tänka mig.
Det var ju ganska god klass även på handbollen på den tiden om man tänker sig vad för att i 18s lag som då hette var så var ju halva i 18 består av landslagsspelare. Och det var inte alls säkert när man när matcher där emot de andra gått något slag.
Det var många klubbar som hade ganska bra lag, alla klubbar då. VF, Gute och AIK och så de här militärlagen. Mm. Så att,
det var jämna fina matcher. Mm. Väldigt mycket.
Det var väl, och då hade söndag eftermiddag, det började man ju klockan 2. Och det var slut klockan 7. Och då, medan man ändå var i 18s gymnastiksal, då var det dans efter. Så det var mycket publik på slutet. Men då, det var ju alltid... Ja, 2 A-lagsmatcher, ett par B-lagsmatcher och någon dammatch eller juniormatch. Och sen hade man ju de här, man startade upp då på försäsongen med blixtturneringar och Fårösundsblixten, vad det hette, och blixten. Så att det var väldigt många lag och stort intresse.
Och många gånger så spelade ju J-artens musikkår. Den spelade ju i underhållning innan själva tävlingarna satt igång alltså. Så tycker det var fest, verkligen.
Tycker ni det var en bättre tid då när vi hade många ganska jämna lag här på Gotland och vi jämför med dagens, då finns det bara VFG Göteborg och de spelar upp i Allsvenskan?
Jag tycker personligen att de kunde lagt in någon med match. Jag är ju lite galen i det här handbollsgängen som nu spelar, tycker jag. Det är högt tillstånd där vi är ett gammalt Göteborgsgäng som går dit varje gång. Men vi skulle gärna säga att det var någon anslutningsmatch, kanske både för och efter alltså, för det tycker man det borde finnas. Inför som står publik också skulle vara roligt, det tycker jag är kanske lite svagestecken. Jag vet inte orsaken till.
Men bredden på handbollen var ju väldigt stor ett tag, för jag vet att vi i Gute, vi hade ju klubbmatch mot KA3 med A-lag och B-lag och damlag och juniorlag. Ja. Fyra, om det inte var fem lag. Tror vi. Som vi hade utbyte med dem, så, och det visade ett väldigt intresse för handbollen. Jag kommer inte ihåg exakt vilka år det var, men det var väldigt bredd på sporten.
Mm. Hur var det med en sport som bandy till exempel? Den sporten har ofta problem nu med de här vintrarna som aldrig blir några riktiga vintrar. Hade Gute någon bandy på programmet? Svajde vet kanske?
Ja visst, jättefint gäng. Så spelade vi på Klint och så spelade vi Slite på isarna där ute.
Götavallens träningsplan. Mm. Jag har bara spelat bandy två gånger i mitt liv. Den ena gången var på Bågevikens is. Det var dåligt slipade rör och så var det hård is, så det var ingen vidare. Sen har jag spelat en gång, men jag har bara spelat två gånger.
Men vi hade...
jag tror det var med VIF alltså.
Väldigt bra gäng. Dalinarna som flyttade hit, Anders och Gunto och Frasse Dalin, de var hemskt duktiga i bandy. Anders Dalin var väldigt duktig i friidrott och jag var Gunto med. Men de förde upp Gute rätt starkt inom bandykretsarna. Och så under de här krigsåren så låg det ju alltid inkallade killar som var väldigt duktiga i bandy. Men det var till då att skötte banan först naturligtvis. Det fick man ju börja med innan man kunde gå in och spela. Så att det var ju mer arbete för de idrottsutövarna än det var idag. Idag är det mycket serverat alltså för de flesta när de startar.
Hockeyn då, Simpen?
Ja, Gute är ju faktiskt den förening som är först ansluten här på Gotland till Svenska ishockeyförbundet. Och det är klart att det där var ju också en kombination. Alltså spelar man bandy så spelar man stort sett ishockey då i början. Det var ju bara så. Och det var ju en hel del också av de här fotbollsspelarna då, förutom den som Gösta nämnde tidigare som var med och spelade. Och det fanns faktiskt ganska många duktiga grabbar i det laget.
Men ishockeyn, ska vi säga att den dog ut i Gute, eller AIK fick ta över det?
Nej, det vet just det där också. Det var någon hemlig överenskommelse mellan han och Krullis Johansson i AIK. Jag vet inte vad de håller på med, men det hände någonting i alla fall.
Mm. Det var väl i början på 60-talet så skulle vi då... man hade inte råd, va? Det var ju pengar som saknades. Alltså, man kunde inte ställa, för ishockey var ganska dyr att köra med. Och på den tiden då hade vi också ett starkt handbollsgäng. Och då så... Det var Krullis ordförande i AIK och jag var i Gute. Och då pratade vi att vi skulle egentligen lägga av med en idrott som var i förening så de andra blev starkare. Så vi gjorde den där överenskommelsen att ishockeyn skulle gå till AIK och vi skulle få deras handbollsfolk. Och Krullis själv spelade handboll då och vi skulle gå med och öva. Och han var väl över i Gute och spelade ett par år handboll. Men övriga AIK hade inte samma uppfattning, så att de släppte inte sitt handbollsfolk då och... men villan är ishockey och med, vet lite, har inte Gute haft någon ishockeyrepresentation sen?
Det här var nog 61-62. Det var nog det sista som sagt var. Och, ja. Om jag minns rätt också så blev det väl kanske en del av Gutes hockeyspelare som heller inte följde det receptet som de var rekommenderade, utan det gick då till VF också. Så de delades ju på sin, de där var så att den där överenskommelsen de hade, det var lite si och så med.
Ja. Jag tror nog att att jag har något fel, men jag säger att då fanns det lite tankegångar på att Gute och AIK skulle gå ihop. Sen att det sen blev Gute och VF, det är nog ingen fel idé, men jag tror att det fanns tankegångar på att
vilket år är vi på då?
Ja, det är bara på 60-talet.
På 60-talet var det aktuellt.
Så var det nog i alla fall att man hade de här funderingarna. Och det var väl, ja, dels var det då pengar och dels var det väl ledare. Vi hade en väldigt stor ungdomsorganisation på den tiden. Vi hade Sven-Ur som ledare för ungdomen. Gute hade ju en jättestark ungdomssektion. Men det krävde folk sen alltså. Det var mycket där också. Man kanske delade upp det hela.
Har det varit ledarproblem i VF Gute? Eller i Gute ska vi säga?
Nej, det tycker jag inte. Ja, jag tycker att vi har haft den förmånen att där har vi varit väldigt starka.
Ja, det håller jag med också. Att den perioden som... jag var aktiv som ledare där, så hade vi faktiskt av någon anledning ganska bra manskap på ledarposten alltså. Och det är ju egentligen det mest värdefulla i en idrottsförening. För att ta hand om en massa ungdomar, det är kanske inte så svårt. Men finns det inte ledare, då rinner det ut i sanden allting. Och där har vi varit lyckligt lottade, stort sett.
Hur fick ni det att gå ihop rent ekonomiskt? Nu är det ju ganska mycket kommunala bidrag. Ja. Hur skrapte ni ihop pengarna?
Lotterier har ju alltid varit en sån där stående grej. Sen har vi haft väldigt duktiga kassarer som har hållit igen. Alltså det har varit hela tiden, det fanns ju bara ideellt och på vår tid när vi håller på. Det fanns ju ingenting, man betalade kanske resan någonting men inget annat. Sen började vi på 50-talet med basarerna i Tofta. Vi hade ju Gutavasbasarerna förr i världen.
Det var långt tillbaka i tiden.
Då delade man, samtliga föreningar hade ju basarer inne på Gutavallen. Och sen delade man upp det där. Och sen efter när Gutavallens basarer var slut, då kom Murgröna till. Och den fick man då hyra in. Så att det var väl varje förening hade kanske någon lördag och söndag, så kanske någon onsdag på sommaren. Då. Och där hade tur då, så ramlade det in lite pengar. Men sen startade vi egen regi och hade basara på Tofta festplats under en lång följd av år. Och den finansierade en hel del av vårt årsbehov. Ett år så hade vi, eller om det var två år, så hade vi både Tofta och Västergarn. För Västergarn var ju den stora midsommarplatsen. Så vi hade både Tofta och Västergarn. Och då om inte far, så visste sig hur guteandan var. För det ställdes ju upp... jag tror vi behövde mellan 50 och 60 människor som skulle vara med och hjälpa till och dela upp i pass där. Och där kom man med småbarn, hela familjen. Det hyrde vi in i stugorna runt omkring. Men vilken sammanhållning. Och där jobbades det ju veckan av fara och onda självmissan. Det var dygnet runt, för att det var ju just när vi slöt då, klockan 1-2, och sen var det då städning direkt. Eller kanske en matbit far in på Toftagården, sen var det städning direkt av basarplatsen. För då hade vi också på midsommardagen då med trivsam för familjefest och sånt där.
När det gäller att skaffa pengar, så kommer jag ihåg en rolig sak. Vi hade ett arrangemang med någon gymnastikflicka, jag tror Blåsippen, och så var det någonting annat här nere. Och vi gick, efter en strålande uppvisning, så gick vi med en förlust på en 1500-1600 kronor. Och jag kommer ihåg, jag var förtvivlad alltså, så träffade jag, vad heter han, reschefen Israel som...
Isen,
ja. Hur gick det, Nisse, sa. Och Åke Söderstam stod jämt också. Ja, det blev en förlust på cirka 1500 kronor. Ja, det fixar jag, sa han. Ja, men hur ska du fixa det där då? Jo, nästa fredag, sa han, så ordnar vi Gutes galenskaper, sa han, på Gutavallen. Och vi ordnade Gutes galenskaper. De sprang med en sked i munnen med en potatis på, och de hade diverse jippor på Gutavallen.
Pushboll hade vi
också. En sån där jättestor boll. Och... det fina det var ju det att vi betalade den förlusten vi hade gjort och fick ännu 400-500-600 kronor över. Det visar bara att man fick söka olika medel för att skaffa pengar alltså. Kommunala medel var ju inte tillgängliga på den tiden.
Ja, jag ska säga det också, vi får inte glömma, det var också på gamla läroverken så startade ju Gutter det här Visen vill upp, som också gav ganska mycket pengar i år. Och sätten att skaffa pengar har varit väldigt många, var det som just också sa, lotterier. Och jag minns speciellt ett år så skulle vi ut en kalender här i stan och hamna i lite mindre nogräknare händer på en stockholmare. Men vi hade ett väldigt bra anbud och vi skulle få så mycket, och det där det tyckte vi det var väldigt bra. Va? Det var ju i stort sett gratis. Va? Men följde man det att när kalender började dyka upp här på Gotland, så hade vi väl snart sagt varenda affärsman på oss. Va? Så vi fick med en av mina i stort sett gå om oss en period, och sen fick vi försöka reda ut det här. Så det var inget tillskott till någon ekonomi, utan snarare så blev det en kostnad. Men det är ju sånt där liksom man får ta. Vi fick ju pröva alla möjligheter liksom, och det fanns ingenting att be för.
Just det, jag säger här, du var ordförande under 8 år i följd. Mm. Var det en jobbig tid?
Nej, idrotten har gett en så fantastiskt mycket, så det var ingen jobb. Visst var det... någon gång tyckte man, men det var alltid roligt. Sen hade jag då en väldigt idrottsintresserad, har fortfarande hustru, va, som alltid då, hon nästan puffade på istället för att dra ifrån. Så att, nej, jag kan inte säga att det var jobbigt. Jag har haft så hemskt mycket glädje av idrotten, så det är bara tacksamma tankar. Och jag är ju lika galen fortfarande faktiskt.
Vi ser på det, Nisse, nu. Du är ett stråvassare här. Jag tror det är 11 år du satt ordförande.
Ja, jag kan inte säga om det är 10 eller 11 år. Alltså.
Mm. Vad säger du om de åren?
Ja, jag har enbart goda minnen utav det där. Och goda kamrater har man fått så att... även om ibland man tyckte att man fick ge sig ut och skaffa pengar, så skulle man vara aktiv själv. I varje fall den första delen av min period som ordförande. Så blev det väl ibland, kan ju inte hjälpas att familjen någon gång fick sitta emellan. Men icke för ty, jag säger som Gösta sa, jag har haft en förstående fru. Så att det har gått bra alltså.
Gösta säger man ju ofta på handbollsmatcherna numera. Allsvenska handbollsmatcherna. Går du på dem också?
Den här serien som startade nu har jag inte varit på, men förra allsvenska omgången då hade jag en seriebiljett och gick dit. Men jag vet inte, det är nästan så hjärtat pallande för det. Det är så väldigt spännande. Men de har ju skött sig jättefint, pojkarna, och det är bara att hoppas att det går bra. För det har ju både Gute och gotländska handbollen och idrottsrörelsen nytta av. Så det är vad jag hoppas.
Men jag tror nog, man ska säga, det tyngsta jobbet, det var inte ordförande. Utan jag tror att Karl-Erik, under min tid så drog han det tyngsta. Alltså jag tror även under delvis under Nisses tid också, så var det... Karl-Erik, han ville aldrig ha någon sån där post som ordförande på oss. Men däremot så, det jobbet, grovjobbet, det tror jag att det var Karl-Erik som tog.
Karl-Erik, han står inte som ordförande, sekreterare. Jag sa, ditt namn finns inte här, men...
Jag avancerade faktiskt ett par år till vice ordförande. Det står nog i förteckningen, som sagt var. Men det är klart att det är lite olika om man ser på det. Det är...
Men det är ju en ordförandes uppgift också att skaffa sig goda medhjälpare. Mm.
Att delegera jobbet.
Det måste man se till alltså.
Ja. Den här klubbstugan ute vid Homa, hur... vaknade intresset för den?
Det var, vi har inte pratat någonting nästan om året innan. Det är synd att den får inte glömmas, för den var väldigt stark, och jag tror att de är starka idag med. Det var då Inge Karlsson och Stig, tror jag, och Åke Krohn var med i gänget, som ett år kom och sa att vi vill köpa en egen stuga. Vi har en på gång ute i Homa. Kan ni vara med oss och stötta oss härifrån föreningen? Och det fanns nog väldigt dåligt med pengar, men de gick in faktiskt med sin egen namn och familj här, fader Ola.
Ja, de ska ju på lån själva alltså.
Sen har det byggts upp bit för bit, och det är väl orienteringssektionen som har dratt de vännen sitta och ljuga med det största lastet i den biten. Och idag är det en utomordentligt fin anläggning där ute.
Vi har inte nämnt bordtennisen, en mycket stor idrott i Göte. Simpen, du var med och spelade pingis.
Det fanns ju otroligt många bra spelare. Jag vet inte om man ska nämna, men kan vi säga till exempel som Lasse Holme och de tre bröderna Enström var Lasse, Peo och Kjell. Och sen har vi Affe Nilsson och senare sen Kent Nilsson. Det är ju sådana som faktiskt har kunnat stått sig i nationell konkurrens. Sen vi startade ju också det här nu med skinkspelen, som är väl Gotlands populäraste tävling, tror jag. Den hade man äran att få med att starta. Och vidare så hade vi alltid en massa arrangemang runt omkring. Jag tror att på den tiden hade vi engelsmän, fransmän, tjecker, ungrare som var nere och spelade, alltså uppvisningsmatcher. Och det var varje verksamhetsår, så var det alltid något eller några sådana där besök. Det var ju, vi hade på Ekshuset, vet jag, en gång där, jag tror vi hade varit 600 personer som var och tittade på en sån där match då.
Vi nämnde lite om familjen Enström. Är det den framgångsrikaste familjen i Göte genom åren? Vi har också konkurrens av Grus och Sandarna Karlsson. Det är väl två stora idrottsfamiljer i Göte?
Det är väl de två stora idrottsfamiljerna vi har. Det.
Om du hade fått över dina bröder förstås.
Ja, det äldste bröden Bernd, han har tyvärr inte bott på Gotland, utan han bor ju i Skåne. Men han, det är ju den verkliga Göte-fantasten riktigt ute i fingerspetsarna. Och han har ju lagt mycket tid för sitt kära Göte. Han flyttade tidigt härifrån, och han var ju väldigt duktig inom friidrotten. Men hans hjärta, det klappade ju väldigt hårt för Göte. Och sen var då Tage Enström, han var väl inte med i Göte egentligen. Tror jag. Han var duktig i pingis, det är nog kanske de flesta glömt bort. Han var gotlandsmästare i pingis en gång i tiden, Tage Enström. Kurt Petter Enström var ju en duktig friidrottare, bland annat trestegshoppare. Och sen då Lasse Pitte, han fuskade väl i många. Han var ju med i ordinarie fotbollslag. Han var rätt duktig i handboll, pingis han var duktig. Och sen är det ju ett levande idrottslexikon skulle jag vilja säga. Det finns, jag känner ingen åtminstone som vet och kan så mycket idrott som Lasse Enström kan. Han tycker han är fantastiskt. Han har ett minne som får känna vansinnigt med folk. Han har ju jobbat då på, kanske som idrottsjournalist också klart fått lite därifrån. P.O. Enström skulle jag nog behålla för att det som jag säger det, om man nu ska förvälja någon gotländsk idrottsman genom tiderna som är en av de bättre. Han hade fortsättning av allting den killen. Vad han tog sig på sig, om det så var schack eller det var pilkastning.
En enorm begåvning när det gäller sport överhuvudtaget.
Han var ju inte friidrottare, men han sprang in och tog DM i femkamp och tiokamp, det gjorde han utan vidare. Han kunde aldrig hoppa stav, men han sprang med staven fram till höjdhoppsdrivet, sen kastade han stav och så hoppade han, då över 1,70 och sådär direkt. Gick in och tog tre steg och löpningar utan någon träning.
Ja, han hade en välbyggd kropp alltså, så naturligt. För allting han företog sig.
När det gäller P.O. kan man också säga det. Han var väl i stort sett den första gången som var. Han var ju faktiskt landslagsaktuell i fotboll. Och sen hände det ju vissa andra saker som gjorde att inte han kom med. Men det berodde inte på hans spelstyrka utan det var lite annat. Så det var, han var ju enormt duktig som man säger.
På den tiden, det sades väl att han var i alla fall allsvenskans snabbaste back.
Ja, definitivt.
Så, och Kjell Enström ska jag inte glömma, han var väldigt duktig pingislirare. Han är väl schackspelare idag, va?
Aktiv. Ja, Bernt Enström, han var ju god friidrottare, väldigt snabb.
Ja, brodern Åker ska jag inte glömma som tyvärr är borta. Han var också god friidrottare.
På lite längre distanser så var han ju ypperlig där.
Och så har vi då familjen Grus och Sand. Med pappa i teten där som var den verkliga entusiasten.
Ja, det är en enorm familj. Jag får inte tala om mamma Linnea, hon håller ju ändå, hon är still going strong. Hon var och där hon kan vara med så är hon med och titta. De har ju varit duktiga. De var då inte bara pojkar, de har ju flicka också. De hade ju Elsie och Gunilla. Och de har ju varit absolut gudetrogna från begynnelsen. Och
definitivt.
Ställt upp i det mesta. Så väl, det har ju funnits. Handboll kanske att den sporten som man nu tänker på Grus och Sand, att den är störst för dem. För där har de dock varit med allihop. Sedan så har vi alla fuskat lite i fotboll och ishockey. Och Bosse har ju varit väldigt duktig i fotboll.
Rune var väl också med i friidrotten, om jag minns rätt. Han är inte spjut och någonting.
Det var en sån här naturlig typ för idrott, Rune. Han tränade väl någon gång, många timmar i träning.
Nej.
Men gick in och så tog spjut. Benne har ju varit duktig i spjut också. Så att det är de stora familjerna inom Gute. Det har väl varit de två. Hoppas det kommer fler.
Nisse, om du till exempel blickar tillbaka på din aktiva karriär då som friidrottare, som handbollsspelare, som fotbollsspelare. Är det någonting som du ångrar som du skulle vilja ha gjort annorlunda om du fick börja med?
Nej, det kan jag inte säga. Det enda jag skulle, om jag skulle ha startat på nytt nu, då skulle jag ha drivit hårdare i den mån man hade en chans för fler fotbollsplaner, fler inomhus arenor alltså. För att jag har alltid hyllat den principen att idrotten, den gagnar folket både fysiskt och psykiskt. Jag tror att det blir bättre hälsa om vi kan få in ungdomarna tidigt på sporten alltså.
Hade inte det ruskiga kriget kommit 39, då har vi haft den här idrottsanläggningen som vi ser prata om. För det var ju, vi hade ju fått tipspengar och sånt att bygga en sporthall i Visby. Den är ju Södertörs kärnhandliga. Och bara, då var det gamla knepningsstationen ute, Clintons kolstallar heter det.
Oh, just det.
Och den marken var avsedd för en sporthall i Visby. Och det är konstigt att det är 39, det är alltså 40 år sedan och fortfarande har vi ingen.
Ja, jag tror det var så långt gånget så de hade beställt de där stora bärbalkarna. Så kom kriget och då var det, de som håller trådarna blev lite skraja för det där, för att ett krig det är ju lite, kan bli stora omvälvningar. Jag kommer ändå ihåg när den byggde läroverkets gymnastiksal nere i, utanför läroverket alltså. Då träffade jag den gamle, han var väl stadsfullmäktiges ordförande, KF Söderall. Och då sa jag till honom, nu när ni bygger där, jag var ju en liten grabb på en 25-26 år. Då sa jag till farbror Söderall att kan inte ni ta och så slå igen den där gränden och så bygger ni idrottshall där. Ja, men snälla lille pojk, sa han och klappte mig på axeln. Det förstår du, vi kan inte lägga igen den där gränden, sa han. Men jag tyckte precis som att det hade räckt om man hade satt grändens bredd alltså också. Men det gick ju inte. Så alla redan då så var man inne på tanken av en hall. Så att det är egentligen ett önskemål.
Ja, jag vet, för min del så vet jag på att säga, jag har inte riktigt fått distans till det ena, eftersom jag så sent som i våras ändå var med i